I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Oh, this day, it's all gonna happen. And this day, I'm gonna make it, you'll see. Cause this day is mine. Oh yes, it's mine.
Hej och välkomna till Jobb och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I det här programmet träffar Frida Lund, vd för mediebyrån PhD. Vi får höra om hennes raketkarriär inom mediebranschen, där hon började med cold calls och jobbade sig upp till att bli försäljningsdirektör inom Schibsted och idag vd på PhD, en av Stockholms många mediebyråer. Men vi får också höra att hon egentligen är en enkel bondjänta, uppväxt i en liten landsort mitt i landet, i en lantbruksfamilj. Hennes första jobb var bland annat att plocka ogräs och vildhavre på fälten. Men det som kanske mest överraskar med Frida, det tror man är hennes åstadkommanden. Men så här är det. Frida berättade en hemlighet för mig, något som inte så många vet. Det är nämligen så här, att det man absolut inte kunde gissa om henne är att hon en gång i tiden, i finsk tv, har bakgrundsdansat till Dr. Bombay. Det kunde man ju aldrig gissa. Sen är det ju det här med Fridas personlighet. Ni vet, hon känns så där vuxen, tuff och duktig. Hon är ungefär en sån som jag skulle ta med mig till en öde ö om jag fick ta med mig typ bara en sak. Häng med allihop och lyssna på hennes resa. Välkommen hit, Frida Lund.
Tack så mycket.
Idag VD på PhD, en mediebyrå. Tidigare varit i branschen under många, många år. Har ett gediget CV. Kan inte du börja med att berätta om dig själv och din bakgrund, familj och uppväxt, så att man får lära känna dig lite grann?
Jag är uppvuxen på bondgård. Brukar vara lite exotiskt, är på större plan. Med mamma, pappa, lillebror. Jag har även en äldre halvbror, men han har aldrig bott hemma hos oss. Men så att det har verkligen varit den här kärnfamiljen. Båda fötterna bokstavligen i myllan.
Och vart var det här någonstans?
Det var strax norr om Enköping.
Just det.
Så att egentligen inte långt härifrån, men en helt annan värld.
Så du och jag är båda uppvuxna på landsbygden.
Ja,
och lite flakmoppe och matat djuren.
Allt det där. Ja.
Men strålande. Kan du berätta hur allting började med dina första jobb och hur du började treva dig fram innan man har anförskaffat sig någon direkt erfarenhet från arbetslivet?
Delvis kanske det har med min uppväxt att göra. Jag har ju alltid hjälpt till hemma. Från att jag överhuvudtaget kunde göra någonting. Vi hade både själva och grannar ekologisk odling. Så jag började väl med att rensa ogräs. Någonstans där började. Och har sedan alltid sommarjobbat.
Fick man hjälpa till med djuren också hemma? För där är det väl också ganska tidiga morgnar och man får vara med.
Vi hade aldrig djur, utan det var spannmålsodling. Men från att man kunde hjälpa till och plocka flyghavre, sådana saker. Så att jag tror att jag är liksom fostrad uppväxt med en väldigt hög arbetsmoral. Det är ju en livsstil att växa upp på det sättet. Det spelar ingen roll om det är lördag eller torsdag. Behövs det jobba så gör man det. Men jag har ju alltid tyckt det har varit kul att jobba och tjäna mina egna pengar. Så att alltid tagit initiativ kring extra jobb också. Gjort allt från att städa på sjukhus till att jobba på café, flippa hamburgare, jobbade till och med extra som väktare ett tag, så att ja,
gjort allt.
Väldigt mycket, ja.
Och fortsätta, hur blev det att du började jobba sen utanför gården eller grannar eller flippa började? Vart började du sen?
Ja, efter gymnasiet så pluggade jag på Uppsala universitet. Och där så, det som lockade mig kring den utbildning jag valde, jag har pluggat HR.
Just det. Passar det, jag kanske vill rekrytera dig då.
Ja, precis. Och jag kommer faktiskt ihåg när jag läste det här, liksom, beskrivningen av programmet. Det var ledarskap och organisation som jag kände att det här, det känns som jag. Och jag hade också väldigt länge inom idrotten varit ledare och tyckte det var väldigt roligt att ha den rollen.
Och idrott, berätta mer.
Ja, och det är väl ungefär samma sak där som i mina sommarjobb. Jag uppvuxen som man var då, så lite, om man ska hårdra det, så drack man väl folköl utanför, liksom, den lokala kiosken, så, eller så idrottade man, och jag idrottade. Jag har spelat handboll, fotboll, åkt skidor på längden och tvären, hållit på med ballett, gymnastik och så vidare och så vidare.
Har du kommit till någon hög nivå inom idrotten, eller har du alltid hållit på mer än i viss utsträckning men inte?
Jag har tävlat, det sista jag gjorde egentligen var att tävla i sports aerobics. Där har jag SM-medaljer, så att det är väl det som är...
Det ser.
Ja. Och det är väl också kanske en del i den här tävlingsfostran, att ja, man har lärt sig att, liksom, ska man nå resultat så jobbar man för det. Men ja, så att egentligen tillbaka till universitetet då. Där var liksom nyckelorden för mig. Direkt efter universitetet, på så här arbetsmarknadsdag, så kom jag i kontakt med ett företag som heter ISL, Institutet för säljträning och ledarutveckling. Så du hörde, det är lite samma tråd där igen. Och det var väl mer eller mindre en slump att jag hamnade där, men jag tror att jag hamnade väldigt rätt på en gång. Jag har kanske svårt att se mig själv i en sån här traditionell HR-chefsroll.
Just det.
Men att få komma in på det här företaget och att träffa folk från alla branscher, lära mig enormt mycket inom både försäljning och teamledarskap redan från början. Det var ju en fantastisk skola.
Och vad var din roll där, alltså?
Jag började att jobba med försäljning.
Var det här direkt efter?
Ja, direkt efter universitetet, precis. Så började jag jobba med försäljning där. Att sälja in både öppna utbildningar från ett program, men också skräddarsydda lösningar för företag. Och filosofin i det här bolaget var att man började som juniorkonsult och sen blev skolad i deras pedagogik, kan man väl kalla det. Och man, filosofin var ju att konceptet hade dem, och det lärde man sig, och att sen kunna då gå in fullt ut som konsult.
Just det.
Men jag var jättetveksam till det där, för jag kände att jag vill inte stå för andra och berätta hur man ska göra utan att själv ha gjort det.
Just det.
De menade på att...
det är svårt att kanske få trovärdigheten, ja, men, ändå, även om man har certifieringar och allt vad det kunde vara.
Precis, jag kände så, det passade inte mig. Det var ju många där som det fungerade oerhört bra för. Det är klart att de hade ett genomarbetat koncept som höll rakt igenom så. Men för mig passade inte. Jag ville få egen erfarenhet.
Och hur länge hade du varit där?
Jag var där i nästan 2 år.
Och då fick du även gå deras utbildning eller kurser, så det var en jättebra verktygslåda för dig att ha med dig därifrån, kan jag tänka mig.
Enormt bra. Men jag kommer ihåg första dagen när jag började jobba där på Söder här i stan, och jag fick plugga på mallar som jag skulle använda innan man ringde det här första cold callet och skulle liksom presentera sig och försöka boka ett möte. Och det var så oerhört mycket att lära sig, och att det var en sån stark prestationskultur. Och det Jag vet att jag tänkte att varför tog jag bara inte ett jobb på Pressbyrån där jag liksom inte behövde anstränga mig på det här sättet. Det var enormt utmanande. Men det vet jag ju också att det är ju exakt det jag behöver. Det triggar ju igång mig. Och det gick jättebra.
När man tänker på det du precis berättar och beskriver, att det här att komma in i en väldigt tävlingsorienterad organisation och behöva sätta sig med sitt första kallsamtal, som säkert en del av dem som lyssnar idag också har gjort eller kommer att göra eller gör i sin vardag idag. Hur kom du över det här? Och vad skulle du ge tips till dem som sitter och kanske småsvettas över den här positionen idag?
Just do it. Alltså det finns ingen annan väg. Krångla inte till det.
Det var riktigt jobbigt.
Ja, oh ja, det var det. Det är ju ingen som kanske skulle tro det i, idag. Det var precis som en kollega sa till mig här. Du kan ju sälja is på Grönland. Men det kommer ju någonstans ifrån. Och det, man behöver komma över den där rädslan. Och där tror jag just att kvantitet ger trygghet. Ja, trygghet och resultat.
Jag förstår. Och hur gick det för dig då? Du var ju kvar där, så det gick ju bra med dina första kallsamtal.
Ja, men det gick jättebra. Och det var rätt intressant. Dels så fick jag ju möjlighet att gå vidare som konsult där väldigt snabbt. Och de satsade på mig. Det är jag ju enormt tacksam för. Det hände väl egentligen två saker. Dels att konceptet inte... Jag tyckte inte det passade mig. Jag ville ha egen erfarenhet. Dels så... Jag jobbade väldigt hårt och jag råkade också ut för en bilolycka under den här tiden. Jag jobbade med hela Mellansverige som distrikt. Voltade med en liten Volkswagen Polo på E4 som kom ut som ett litet
paket.
Jag klev ur bilen oskadd, men det var lite så här: wow, okej.
Hade du änglavakt?
Jag hade änglavakt och... i det här med den här olyckan att jag kanske rannsakade mig själv också hur jag ville göra mitt jobb, så valde jag att säga upp mig och gå vidare. Och det är skönt när man är ung och har no obligations. Jag hade inget jobb eller sådär, men jag tänkte det löser sig.
Just det. Vad hände därefter?
Då blev jag tipsad av en kompis om att IDG hade en rekryteringsavdelning, så de skulle jag ju kunna ta kontakt med.
Och kände du till mediebranschen sen tidigare då, eller var den
ny? Nej, den var helt ny. Och det var nämligen så att min kompis jobbade i IT-branschen. Och IDG rekrytering rekryterade ju till IT-branschen. Så det var det jag hade tänkt mig. Hade ett jobb där då som jag hade spanat in på deras sajt eller hur det var. Men en bit in i intervjun så säger de till mig att vi tror inte du passar för det här jobbet. Tänkte jag, okej, okay. Oj då. Men så säger man, vi tror att du skulle passa bra här på IDG. Vill du börja jobba här? Och då visste jag ju knappt vad IDG var, förutom att de hade den här rekryteringsavdelningen. Så det var verkligen bananskal.
Och hur fick du börja på IDG när du började där? Var det som alla att börja med försäljningen där igen, eftersom det var ett tema? Eller?
Ja, och det var ju som säljare, precis som jag blev rekryterad. Och
då var IDG analogt?
Ja, det var det väl i och för sig. Det här var ju hösten 2000.
Just det.
Och det var ju en stor liksom printverksamhet då. Även om IDG ju var väldigt tidigt ute med sajter och mobilen och hela den biten. Men jag kom väl in som ett yrväder där. Har jobbat med, som sagt var då, hela Mellansverige som distrikt. Hade ett...
Och då var du helt återhämtad också från den olyckan.
Ja, det hade gått jättebra allting. Så det var inga problem. Jag hade varit ute och rest en sväng, kom hem med ny energi sådär. Men jag var ju van att göra 20 kundmöten i veckan. Jobba med offerter, alla de bitar på kvällar, helger och sådär. Och så
bara 20 kundmöten på veckan?
Bara 20, ja. Wow. Och det är, ja, men du vet, när det sitter en säljorganisation och säger då att det kanske inte ens går att göra 5 eller vad det nu är. Så att, som sagt var, jag tror ju att den chefen som rekryterade mig hade nog hoppats på lite effekt i hela gruppen. Och det blev det nog. Det är ju lite kanske...
Ingen kom undan när Frida kom in.
Precis. Och jag kan ju tänka mig hur hemskt det var att få in mig från andra där. Men det var ju inget som var omöjligt. Jag tycker att du har fått världens chans. Och det är väl... tur att man har kombinationen av det där liksom, att man är väldigt driven och resultatinriktad samtidigt som man har den här sociala kompetensen, så att man inte,
så att man
väldigt snabbt går hem i gruppen också. Så att det var ju en fantastiskt rolig tid alla åren där.
Berätta om din tid där och vad du åstadkom, för du måste ju varit duktig eftersom du blev kvar, för det här är ju tuffa jobb.
Ja, och framförallt det är ju så otroligt roligt jobb. Det tror jag är en jätteviktig förutsättning. Jag pratar jätteofta om rätt person på rätt plats. Och det är, landar man där så blir det superbra för arbetsgivaren och för en själv. Så det tror jag verkligen på. Och jag var på rätt plats, men jag var också väldigt tidigt säker på att jag ville kliva in i en chefsposition. Det var jag väldigt tydlig med till min dåvarande chef. Berättade att jag ville göra det här. Jag tog initiativet till att på sidan om gå en ledarskapsutbildning. Och det var väl ett kvitto på att jag verkligen menade vad jag sa. Och jag fick också ganska snart chansen att starta upp en egen avdelning. För jag kände att jag fick en utnämnelse som årets säljare och sådär. Men jag kände väldigt starkt att de kommer att få större utväxling av mig om jag kliver in i en chefsroll än om jag jobbar som säljare.
Kändes det nästan förutsägbart att du kände att det här är någonting i dig som du är tvungen att utnyttja?
Ja, absolut. Och det är ju den här röda tråden från att jag började som tränare i gympahallen till vad jag valde för inriktning på universitetet och vad jag själv kände mig väldigt trygg i att jag ville göra. Så att det är ju väldigt tacksam för att jag fick möjligheten att göra på IDG. Det är skönt att kunna ta sitt första chefsjobb i en miljö där man ändå är trygg med människor och produkter och så vidare.
Och den här klassiska, var det svårt att gå in och bli chef när man en gång har stått på samma nivå som de som man kanske blir chef för? Eller upplevdes det som ett problem?
Jag fick ta det här steg för steg. Och det blev lite att jag startade upp en incel-avdelning dit jag rekryterade personer och även då tog hjälp av folk i huset att hitta produkter som vi kunde etablera och börja sälja. Så det var egentligen att starta från ett vitt papper och hitta på vad vi skulle kunna möjligtvis leverera för budget och sådär. Och det gick bra. Så nästa steg fick jag ta en av de mer etablerade avdelningarna. Det var lite knepigare, för då var det ju mina gamla kollegor som jag kom tillbaka till och blev chef över. Och där var det vid ett tillfälle som det blev, och det är nog enda gången verkligen under min tid som det blev så där, jag var borta på faktiskt bröllopsresa, kom tillbaka och fick lite heads up att det är nog inte 100 på den här avdelningen riktat mot mig då. Men där kommer väl kanske en annan av mina egenskaper in som jag ofta liksom beskrivs som modig. Och det är klart att det där var en tuff situation, men det fanns liksom inget annat alternativ för mig än att bara fejsa den.
Ja. Det som jag hör återkommande, som är ganska intressant för andra som kanske vill göra framgång och vill göra karriär och komma någonstans, det hör jag att den här orädslan, eller att vara rädd men inte, alltså ignorera rädslan för att ta sig igenom någonting. Och det betyder också, man säger att vinnare slutar aldrig, man ger inte upp.
Nej, men,
det här låter ju som något som du har tagit på dig större kostymer hela tiden och det känns som att du inte vet riktigt vad man ger sig in på, men alltid att det är fasiken på att det ska gå.
Och både att jag har
vågat... Det måste vara ganska obekvämt, det här som du ställdes inför när du kom tillbaka då.
Ja, men så är det. Men det är också att jag har både det här modet i mig, men också ett behov av att utmana. Så det är liksom båda de sidorna. Men som du säger, det är ju aldrig ett option att inte leverera eller gå vidare och fortsätta utmana sig själv. Det är ju, jag älskar ju att jobba med nyfikna människor som ser, men kan vi ta det här en liten bit till så. Det är, ja.
Men när du står inför såna här saker, det låter ju ganska otrevligt. Ni tyckte säkert de som är inblandade i det här också. Det är ju jobbigt när organisationer inte funkar eller dialogen däremellan när man ska lösa saker. Mm. Men hur gör du när du är rädd för att övervinna det här? Eller vad gör du för att komma igenom? För vi är ju alla rädda ibland för såna här saker.
Ja, jag tror man får vara ödmjuk inför situationerna, och ett bra sätt att hantera all, ja men om konflikter eller vad nu är, det är ju att lyssna. Och det är, där är alltid bra att liksom ta ett steg tillbaka, ställa frågor, försöka förstå och visa att man genuint är intresserad av att lösa situationen. Och att aldrig blanda ihop person och situation. Mm. Det är ju sällan det är en själv som liksom, ja, medmänniska eller kollega som är problem. Nej, det kan ju vara ibland. Men oftast så blir det, tror jag, läskigt när man lägger in i att man själv inte är omtyckt eller vad det nu är. Där har ju jag min familj, mina vänner. Där är de bitarna jätteviktiga. På jobbet är det en helt annan sak.
Har du varit tvungen att skala av dig den här hur viktigt det är att vara omtyckt? Har du märkt att med åren i att vara chef som du har varit på höga positioner, att du måste klä av dig vikten med det och lära dig inse att du inte behöver vara omtyckt?
Ja, då skulle jag vilja säga så här. Det var någon som sa nyligen så att det är inte ensamt på toppen, bara om man är en skitstövel.
Mm, just det.
Jag vill bli omtyckt, men för det jobb jag gör. Jag tror det är jätteviktigt med ömsesidig respekt. Mm. Men jag har inget behov att hitta mina vänner på jobbet. Så. Sen har jag ju gjort det under åren, men kanske liksom kollegor på samma nivå, eller man säger. Men så att det att bli omtyckt, jo, det är viktigt, men kanske mer beskrivet som att bli respekterad.
Just det.
Och det känns jätteviktigt för mig att visa omtanke och sådana bitar. Jag tror inte det. Eller jag vill inte lyckas på något annat sätt i varje fall.
Nej, just det. Nej. Jag åt faktiskt lunch och sprang på en person som jobbat tidigare på webtraffic. Mm. Jobbar på SSI idag, Schibsted Sales and Inventory. Mm. Som nämnde dig och sa att du var den bästa chef han hade haft.
Oh,
vad tror du? Är det just det här du nämner för mig nu? Och jag har hört det här från flera. Nu har ju Jessica, min fantastiska kollega, talat så goda vitsord om dig. Men är det här, tror du, som gör dig till en bra chef? Eller hur skulle du beskriva det som gör dig till en bra chef nu, förhoppningsvis?
Mm. Ja, och det får andra bedöma. Mm. Men jag tror, jag har verkligen ambition av att leda en verksamhet eller ett bolag inifrån och ut och liksom underifrån och upp. Jag tror inte på toppstyrda verksamheter, och jag har en enorm tilltro till människor. Jag tror att det finns en potential i att få alla i en verksamhet att bli sitt bästa jag. Tänk vad mycket mer det ger än att jag själv är mitt bästa jag bara. Så jag lägger väldigt mycket vikt vid att se till, framförallt som jag sa, rätt person på rätt plats, och att liksom hitta potential i var och en. Det där är ju, och jag kan bli ett varm hjärta att när jag hittar människor som jag ser att shit,
det kommer att hända.
Talang. Mm. Och så vet man liksom lite vilka knappar man ska trycka på. Det där, ja. Det är fantastiskt.
Och det var faktiskt precis när jag frågade varför sa den här personen faktiskt att den.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Kom in. Från en ganska printtung verksamhet. Var inte så digital. Du tog in den här på webbtraffic. Skulle sälja digitalt. Ganska komplexa lösningar på webbtraffic. Och ni var ju väldigt, väldigt duktiga på det ni gjorde. Mm. Och sa att jag aldrig fått så mycket förtroenden. Eller förtroende som jag fick då. Mm. Och jag var skiträdd. För jag visste inte hur jag skulle klara det. För jag kunde inte. Men i och med att jag fick så fria tyglar så fick jag också lära mig. Och det var den bästa skolan. Just det jobbet. För det utvecklat mig så mycket.
Mm.
Så det var exakt det jag fick höra. Och det var roligt just idag när man springer på någon och säger att du ska komma hit på podd. Och någon, då får man liksom ta reda på lite och snoka vad det är för någon man ska träffa. Så det var roligt att höra. Mm. Kan det här bero på att du själv har tagit dig an saker, lite kamikaze-uppdrag där du inte har vetat hur du ska göra och du har inte kunnat eller haft verktygslåda från början kanske? Är det därför du tror mer på människan, tror du?
Mm.
Eller har det med mamma och pappa att göra? Har det med uppe?
Ja, dels så... Jag tror att... jag, både i en trygg uppväxt och i att jag är trygg i mig själv som person, så behöver jag inte lägga så mycket tid och kraft på mig själv. Det är klart att jag liksom reflekterar och försöker utveckla och utmana mig själv, men det jag menar är att jag har mycket energi, och jag har också mycket energi att se andra människor och att lägga på andra människor. Och sen så... Jag är uppvuxen med väldigt liksom mycket frihet under eget ansvar, och ja, men det är en av mina grundvärderingar. Verkligen så att jag, gud, det låter ju som, men att jag tror på människan, så verkligen. Och jag är ju också tydlig åt andra hållet. Det är ju jätteviktigt i verksamheten att bygga en tydlig feedbackkultur. Framförallt med anledning för att hjälpa personer att bli sitt bästa jag och att växa. Men där tror jag också, jämför då den här klassiska idoluttagningen, när mamma eller pappa alltid sagt att du är fantastisk på att sjunga. Och jag vet inte, jag tror inte att man gör personer en tjänst på det sättet. Jag är lika tydlig med kravställan när jag tycker att människor inte respekterar de mål vi har satt, eller hur man har för attityd och inställning. Eller
har det inte varit obekvämt då? Jag tycker att det är obekvämt att ge feedback som är kanske av negativt slag, även om det ger bra effekt för alla och det är säkert uppskattat i slutändan.
Och där tror jag att man måste ha den andras respekt. Mm. Alltså, har man tillit till mig som person och chef, och det som är jätteviktigt, jag försöker säga det så ofta jag kommer ihåg, att jag ger feedback för att jag vill uppnå någonting. Det finns liksom inget, feedbacken har inget värde i sig själv. Det är ju för att ge den här personen och verksamheten en möjlighet att växa och gå bra. Min uppgift är ju att som chef se till att den verksamhet jag leder levererar. Det jag gör ju med hjälp av andra människor. Så att det gäller att vara tydlig i varför man ger en person feedback. Att koppla till verksamhetens mål eller den här personens potential att bli bättre. Då får du ofta bra respons på feedbacken. Också vara noggrann att fråga med allt ifrån är det okej att jag ger dig feedback, och också fråga hur personen själv tänker kring en fråga. För att det är ju sånt där som kommer med erfarenheten, men det är så många gånger jag gått in i samtal och inlett med fråga, vad det nu kan vara, hur tycker du själv att det går? Jag menar, där får du ju ofta svaret. Mm, det. Och det är det jag menar. Mm. Människor är insiktsfulla i sig själva. Mm. Det gäller oftast att ge dem utrymme att få bolla det och komma vidare.
Berätta vad som hände sen. Från IDG som vi fortfarande var på.
Jag var där 10 år. Och då hann jag ju få 2 barn.
Mm.
Och dessutom gå då från att själv jobba som säljare till att ta ansvaret för större och större säljavdelningar. Men kände när jag kom tillbaka från min sista mammaledighet att det var dags att göra någonting annat. Min man har alltid varit frilans och drivit egna bolag och sådär. Och vi hade diskuterat och han sa, men du som har, du som driver en, testa dina egna vingar så, och se vad du kan få utväxling på det. Och det gjorde jag. Så att jag sa upp mig från IDG och valde att starta eget bolag. Jobbade med egentligen sälj- och ledarskapsutveckling både inom branschen men även utanför. Och kom väldigt snabbt till insikt om att det inte var min grej.
Var det att just ha eget bolag eller vad var det du kände som inte passade dig? Ja. För jag tror det är jättemånga som lyssnar på det här och tänker sig att en dröm är att ha eget. Att alla på något vis är upp till att ha det. Mm. Men det är ju en kultur också att ha eget.
Och det kanske beror på vilken form. Mm. För jag var ju min egen. Mm. Det var ju inte som jag hade någon ambition. Det var inte så att jag startade upp. Jag startade en konsultverksamhet. Det. Det var inte så att jag startade mitt bolag och tänkte att nu ska vi vara 100 anställda här efter x antal år eller vad det nu var. Men även om konsultrollen är väldigt interaktiv utifrån att man får nya uppdrag och sådär, så är jag älskar ju några ingredienser som man inte får i det, och det är ju att blanda det här operativa och strategiska. Jag kände ju som konsult att jag vill ju själv gå in och fixa till de där grejerna. Och jag trivs ju oerhört bra i en ledarroll och få mixen av det här att blicka framåt, se vilken väg vi ska ta, men också gå in att göra skillnad genom att leda genom andra chefer och sådär. Och jag fick inte utlopp för det i den rollen.
När du hade eget och var din egna konsult, var det svårt att driva sig själv? För nu är du en person som har drivit andra och lyckats så himla bra med det. Var det svårt att driva sig själv? För det här är också en fråga man måste ställa sig själv om man ska bli egen. Helt plötsligt måste du sitta hemma på kammaren och göra saker. Och det är ingen annan som piskar dig att göra dem. Så du måste också ha inre drivet. Hur upplevde du det?
Det var inte svårt, men det var tråkigt.
Ja, intressant.
Mm. Mm. Jag får energi tillsammans med andra människor.
Grupp,
just den här, i gruppdynamiken, i en ledningsgrupp. Jag tar gärna positionen liksom att leda den gruppen. Men det ger mig otroligt mycket att få jobba med andra människor.
Så hur länge var du egen?
Det var nog knappt 2 år.
Jag tror det är superbra att ha den erfarenheten och alla skulle nog behöva prova det, för att jag tror att man blir en bättre anställd om inte annat när man har varit egen någon gång. Oavsett om man har det inbyggda drivet som du verkar ha, så har man en förståelse för varför folk ställer krav på andra.
Mm. Absolut.
Så från eget, vad hände då?
Så blev jag rekryterad till Schibsted.
Just det, var det då när Anders gick vidare och du tog hans tjänst, eller var det innan?
Nej, det här var innan.
Nu var det webb.
Ja, jag började ju på webbtraffic.
Just det.
Och det var lite intressant, för att det var nog en del som tyckte det var lite konstigt val, men jag var väldigt säker på redan från början att det här var en väg in till Schibsted, och det var mer att nu råkade det vara webbtraffic. Men det som var sånt flax i det här var ju att man var inne i den här enormt stora omställningen, och ganska snart så bildades Schibsted Sales och grunden egentligen till den organisation som man lanserade fullt ut under slutet av förra året egentligen. Och på WebTraffic, alltså jag har sån respekt för den kompetensen som fanns där och som jag fick förmånen att
ta del av.
Många oerhört smarta personer. Och,
hur var det digitala då? För det här måste ju igen vara lite kamikaze, för så mycket digitalt som WebTraffic ju var, kan du inte. Eller hur?
Nej, jag hade ju med mig liksom grunden från IDG, men på ett annat sätt. Det här blev liksom upphöjt till 100.
Det var lite nya akronym att lära sig.
Ja, men det var ju också det som var. Jag tror kanske inte att jag hade. Jag fick ny energi där. För att jag har ju jobbat väldigt länge med försäljning. Och här fick jag helt plötsligt en ny dimension kring det. Det blev mycket mer komplext, vilket var superkul. Jag gillar att göra komplexa saker enkla, till skillnad mot kanske återigen den här konsultrollen, där man gärna liksom bygger en distans genom att där är ju verkligen kunskap källan till hela affären, och där man måste hålla det på lite liksom, ett helt annat sätt. Och det jag gillar, att plocka ner de här liksom strategierna och de komplexa till att verkligen implementera det i organisationen och göra det begripligt för kunder. Och mycket av mitt uppdrag blev ju sen att jobba med de här delarna med data, programmatik och så vidare internt inom Schibsted, och drev forum för att liksom ta de övriga bolagen till nästa steg i det här.
Vad åstadkom du, tycker du, som du allra är mest stolt över på WebTraffic?
Ja, en del konkret där, och som jag tror är en styrka jag har, det är att skapa en tydlighet kring rätt person på rätt plats. En stabil och trygg verksamhet där fokus ligger på resultatet. Sen var det en väldigt utmanande tid där.
Tänker du då på att mediebranschen generellt
var
som ett argt plockepinn?
Ja, och just att den här exakten affären automatiserades ju först. Så det här manuella, traditionella försäljningen, där kom ju alla de här stora öppna börserna där du kunde köpa den här typen
av snabbare, mer effektivt sätt.
Snabbare, effektivare, billigare och så vidare. Så att det var en utmanande period där kanske styrkan var att jag kunde stå som en stabil kapten på det här lite gungiga havet liksom.
Från WebTraffic så blev du alltså kvar i Schibsted, berätta.
Och var med då när man drog igång den här satsningen på Schibsted Sales, som det hette från början då. Och jobbade, vi var ett fantastiskt team där som började driva den här processen internt. Och det var en del att jobba ut mot kund, men en väldigt stor del att jobba internt med att öka förståelsen kring den här typen av försäljning och affär.
Hur gick du vidare därifrån?
Ja, egentligen det sista jag gjorde, det var liksom en resa som var ongoing där. Jag tror att jag hade 6 olika tjänster på de 4 åren. Så det var egentligen en väldigt dynamisk resa. Men det sista jag gjorde var ju att äntligen ansvara för dels de typer av då produkter som spände över hela koncernen, där man nyttjade både allt inventory och all data, men också ansvara för det tänket som vi byggde upp med koncernkunder, att serva mer som ett Schibsted än respektive varumärke var för sig. Så att ur de 2 olika perspektiven, det var väl egentligen det sista jag gjorde där. Men jag hade känt under en period att jag hade gjort lite samma sak under nästan 15 år. Alltså jobba med försäljning på publicistsidan, och hade ju tyckt det var så otroligt roligt när jag fick den lite bredare rollen just på webbtraffic att jobba med en, ja, en hel verksamhet så.
Just det.
Och hade haft en bra öppen dialog med min chef också kring att se på nya möjligheter.
Just det. Och var byrå ett direkt alternativ? Var det något som du kikade på själv efter att säkert haft väldigt mycket kontakt med byrå under de här åren?
Nej, och det kanske var intressant att det var inte byråvärlden som lockade utan snarare rollen. Och det var väl, jag var väldigt tydlig med när jag fick förfrågan att jag kanske inte var jätteintresserad av att gå över till byråsidan. Men när det blev konkret att uppdraget, det var vd-rollen och uppdraget så kändes det som att det passade mig jättebra.
Hur många är ni idag? Hur många är du ansvarig för?
Vi är ungefär 45 personer. Mm. Så det är en dynamisk, jätterolig verksamhet som liksom många andra inom mediebranschen står för stora utmaningar. Men det finns ju också fantastiska möjligheter.
När tvekade du sist att allt skulle ordna sig? Och har du gjort det i din roll under PhD här?
Och då tänker du generellt något tillfälle när jag tänkte att herregud... Jag tänker ju inte så ofta så. Alltså, man landar ju på fötterna allt som oftast. Och på något sätt löser det sig. Och det är väl ibland ett retroperspektiv så inser man att...
Jag har ju gått förut.
Ja, att det har gått förut och att man inte alltid vet vad som är den bästa lösningen. Men i efterhand kan man ju också se att... Det var tur att det kanske blev som det blev. Så man får ha lite tilltro till sakens natur ibland.
Tror du att, jag brukar fråga, jag tycker det är ganska intressant. Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo?
Ja, övertro eller tilltro... Jag tror
det kanske är samma sak å andra sidan.
Ja, jag tror att övertro kan vara farligt. Det var precis en person i helgen som pratade om någon studie de hade gjort på, om det var nu universitetet eller vart det var, där killar och tjejer hade fått estimera sitt, vad man trodde att man utifrån kön då hade snittbetyg. Där killarna estimerade sig själv högre och tjejerna sig själv lägre mot utfall. Där kan ju... Ja, det kanske är en bra placebo där, men att man tror på sig själv. Men så har vi kanske också män och bilkörning där det kanske inte är jättebra med den här övertron. Men en tilltro till sig själv, det tror jag är en fantastisk tillgång.
Och den egna förmågan.
Ja, absolut.
För jag tänker, hade det gått bra om du inte hade haft en väldigt, väldigt stark tilltro på dig själv i de här rollerna där du ju faktiskt har kastat ut på saker som du inte har liksom vetat från början att man kan eller kan hantera?
Jag tror att det är en enorm tillgång. Och just det jag beskrev, att den här tryggheten i mig själv gör att jag kan lägga energi på andra och på uppgiften. Det tror jag är en tillgång.
Vad idag är din roll med 45 personer under dig då på en mediebyrå, vd på en mediebyrå. Vad uppskattar du eller uppmärksammar du mest med dem du jobbar kring?
Jag blir enormt glad över personer som tar egna initiativ. Kan ta till sig uppgiften, målet och självständigt driva mot det.
Att inte rycka någon i armen utan man får ta reda på saker om man inte kan.
Ja, självgående men också, för självgående är en sak, men det här att ta initiativ i linje med vad som gagnar bolaget och
för en mot målet.
Ja, precis. Det uppskattar jag enormt mycket. Jag uppskattar också människor som lever vårt sätt att arbeta. Människor som också bryr sig om att vi mår bra tillsammans.
Lever vårt sätt att arbeta, utveckla. Hur lever man PhDs sätt att arbeta?
Vi har en tagline som är Finding a Better Way. Som vi pratar supermycket om. Och det är något som är min uppgift som vd, att det är stort, hela tiden hitta en bättre väg. Men det är någonting som också varje medarbetare hos oss behöver hitta sin väg att förhålla sig till. För jag tror att vi är så många som hela tiden är i konstant kontakt med våra kunder, våra leverantörer. Och det räcker inte att jag lever och andas finding a better way. Det måste varje person göra. Och jag tror att man märker det som kund hos oss. Märker att vi lägger oss an till att verkligen hela tiden hitta en bättre väg framåt.
Märker du det som vd som inte kan jobba jättenära alla alltid? För det är omöjligt. Men märker du det här tydligt? Ser du tydligt skillnad mellan dem som verkligen ger den där lilla extra efforten?
Absolut. Mm.
Om vi reser framåt i tiden, några år, hur tror du att mediebranschen kommer att se ut framåt? Den som är en sån otroligt stor förändring, och det känns som det som är vedertaget idag gäller inte imorgon, brukar jag säga, och så är det ju hela tiden. Det kommer nya akronym och nya uttryck och nya sätt och nya...
Jag tror att det är oerhört drivet av konsumtion. Hur globala stora aktörer verkligen har förändrat vårt sätt att konsumera både underhållning och information. Det måste man förhålla sig till och anpassa sin affär till. Det finns ju många affärer som har över tid en relevans och ett egenvärde. Men det gäller att ställa om. Så att, det tror jag är en oerhört stark drivkraft som vi fortfarande inte har sett fullt ut vad det kommer innebära.
Vad tror du skiljer byråerna åt i allra största grad?
Inte vad vi gör, men framförallt vilka som gör och hur saker görs.
Just det. Klokt svar. Om du skulle ge ett tips till unga karriärsugna individer som vill åstadkomma det du har, vad skulle du säga då? Något som du önskade att du hade hört en gång i tiden?
Några bra saker är att alltid vara mån om att göra ett bra jobb. Särskilt om man jobbar i en mindre bransch. Man stöter alltid på människor i olika sammanhang framåt. Sådär. Så att alltid lägga sig in om att göra sitt bästa. Också hitta rätt plats för en själv. Jag tror att det blir för svårjobbat annars. Att känna efter vad det är som driver en och hur man vill jobba och med vad. Och också hitta en bransch som passar en. För det där är också väldigt olika. Man pratar också om vikten av att välja en bra chef. Jag tror väldigt mycket på det. Det är inte alltid möjligt att göra det. Men det kan lyfta en enormt mycket. Både där man är och i nästa steg. Vilket jag tycker en bra chef bara lägger sig vid om.
Så egentligen att hitta något man verkligen brinner utav. Att hitta en bra chef och att göra det lilla extra och alltid göra bra ifrån sig, så att man kan springa på vem som helst på de här små gatorna i ankdammen.
Ja.
Fint. Och med det tackar vi Frida Lund som kommer att vara med i tredje programmet i Jobbkarriärpodden. Tack för att du kom, och jag hoppas vi ses snart igen. Och tack till alla ni som har lyssnat. Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.